Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Så länge jag lever, så länge jag är kvar på denna jord, så vill jag leva för dig. Idag så ska jag försöka introducera den där predikoserien som vi har lagt upp för den här terminen. Där vi de närmaste 10 veckorna kommer ge rum för temat att leva öppen för den heliga ande. En serie som vill slå an den där längtan som jag tror du och jag kan bära på. Av att låta livet formas av relationen till Jesus. Hur kan det som Jesus är, det han säger, det han lär ut, vara en del av vårt innersta liv? Som inte bara är en känsla på insidan, utan som kommer till uttryck i hur vi möter vår omvärld. Hur vi deltar i det liv som är här och nu bland människor, i våra nära relationer och i de relationer som är utanför oss själva, ut i samhället som vi är en del av. Hur kan Gud få vara med och forma det där goda livet hos oss? Och jag vet inte om du, liksom jag, emellanåt har stått i de där brytningspunkterna där du verkligen har känt att en del av det som kommer till uttryck i mitt liv verkar inte matcha så väl den där livgivande relationen från Jesus. Vi har alla varit med om hur stämningar kan förändras i ett rum genom en människa. Positivt. En stämningshöjare som ger energi, som skapar gemenskap, som lyfter samtalen och alla dras in i det. Och det blir liksom livfullt i rummet. Visst har vi varit med om det. Och vi har varit med om den andra sidan. När en persons agerande och närvaro i rummet påverkar alla till tystnad, till irritation, till osäkerhet. Eller hur? Och för många år sedan så var jag verkligen i en situation där jag var den personen. Och jag insåg att nu räcker det och jag behöver hjälp. Och det var Malin som hjälpte mig till att komma till den där stopppunkten, min fru. När hon en kväll när vi hade gått och lagt och sa: nu räcker det, Håkan. Och ibland är det ju när någon säger till som livet liksom skakas om och man inser att det man har gjort och gett uttryck för liksom har kommit till en punkt där förändring behöver äga rum. Både för ens egen skull och för andras skull. Och i vårt fall, i det läget för många år sedan, vi bodde uppe på Pilängen här i Landskrona, så präglades mitt liv av ett fruktansvärt dåligt morgonhumör. Det påverkade inte bara mig själv, utan det satte verkligen tonen för familjelivet. Jag är uppväxt i en familj med en pappa som hade exakt samma humör, så jag kunde liksom spåra dragen från min uppväxt in i mitt eget liv. Men orsak och verkan är ju inte lika med ursäkt och att det är okej. Så när vi fick barn så präglades mitt liv av den där irritationen när de vaknade på morgonen och jag var sur och irriterad. När de vaknade på natten och kom intassande så var jag ofta avvisande och irriterad. Och det där skapar ju jättemycket osäkerhet och otrygghet i deras liv. Och jag insåg att den där tonen jag satte i familjen inte var okej. Det där hade jag ju tänkt på egen hand. Jag fattar ju det varje gång och var irriterad och barnen började gråta av osäkerhet att det där var inte riktigt bra, Håkan. Men den där kvällen när stopppunkten kom så ledde det där till att jag ropade i mitt innersta, inte högt i lägenheten, men jag kunde lika gärna ha gjort det, en bön: Jesus, du måste hjälpa mig, jag klarar inte den här förändringen själv. Den är oöverstiglig för mig. Det här är ett mönster som sitter så djupt i mig. Och jag bad där i läggögonblicket: Gud, förändra mig på djupet. Det här håller inte längre. Det här är inte bra. Hjälp. När de tassande stegen kom i nattens tidiga sena timmar, eller vad man säger, mitt i natten, så är vi som familj med om ett under. Jag sätter mig upp i sängen när jag hör de där stegen. Och jag hör den där viskningen efter mamma, mamma, mamma. Så sätter jag mig upp i sängen spikrak och säger för oss de bevingade orden. Med en röst som låter som en svensk skådespelare från 1950-talet. Välkommen hit ska du vara. Välkommen hit ska du vara. Det var ju väldigt fint sagt. Och det var verkligen ett uttryck för den där djupaste längtan. Som vill jag ju vara i mötet med mitt barn. Välkommen hit ska du vara. När du är ledsen, när du är otrygg. Du ska ju bli trygg hos mig. Inte tvärtom. Men i den där stunden blir det ju så dråpligt så vi skrattar allihopa. För det är ju någon annan i rummet, känns det som. Den där svenska skådespelaren från en Ingmar Bergman-film. Välkommen hit ska du vara. Men från den natten så ägde en förvandling rum som kanske har plågat familjen mer än ett surt morgonhumör. Ett skämtsamt morgonhumör. Så där kanske det finns en bön för några att be om. Men det vände verkligen, det blev den vändpunkten. Och jag vet inte om du, när du tänker på ditt liv och din situation, bär på just nu, liksom jag också på andra områden, längtan efter att det Jesus är ska fortsätta forma mitt liv. Jesus bjuder in oss att följa honom. Kom och följ mig är de där första orden Jesus säger till några som blir de där första efterföljarna. Han säger vad han vill göra i och genom deras liv. Han ska involvera dem till att vara delaktiga, att ge vem han är, vem Gud är, vidare till andra människor. Fånga upp deras uppmärksamhet precis som de har blivit fångade av Jesu uppmärksamhet och bjuda in andra i ett upptäckande av vem Jesus är. Kom, följ mig. Där är liksom startpunkten att du och jag som människor, de liksom vi då bjuds in att i relation till Jesus upptäcka vem Gud är. Lära oss vad han vill och se hur det där tar plats och form i våra liv. Lärjungar, människor som följer. Precis som yrken har förmedlats genom historien. Där man har lärt ut, en generation har lärt ut yrket till nästa generation. Lärlingar till en mästare, någon som kan det. På samma sätt bjuder Jesus in människor i det där lärlingskapet. Att vara människor som följer, som i ett pågående samverkan med han, vem han är, får lära sig vem Gud är och vad Gud vill. Och trons upptäckande har alltid och kommer alltid vara en process över tid. Där du och jag inser, förstår och anar vem Gud är och låter det där ta plats i våra liv. Tro är så mycket mer än ett informationsgivande som vi tar till oss och sen är det liksom klart. Utan tron är en relation som uppstår och som vi får utforska, leva med och fortsätta lära oss i. Johannes sammanfattade det så kärnfullt om trons liv i sitt första brev när han skriver: så uppenbarade Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste vi också älska varandra. Den här sammanfattningen innehåller ju liksom det trons liv som de första lärjungarna får upptäcka och som du och jag också får upptäcka. Och du känner ju igen tonen i vår församling och våra gudstjänster, hoppas jag. Den där trygga förankringen att du och jag hittar hem i en relation med Gud som innebär att Gud är den som bär vårt liv. Att tron och livet från honom är en gåva som han erbjuder oss att ta emot och upptäcka. Som inte bygger på våran ansträngning att vi har lyckats väl i alla områden. Som inte hindras av vår brustenhet och vår brutenhet. Där den smärta som vi har levt med, som vi har orsakat andra och orsakat oss själva, inte är ett hinder för Gud att nå fram. Utan som visar sig genom Jesus att Gud är en barmhärtig, förlåtande och kärleksfull Gud. Som föder fram liv i oss som en gåva. Som vi bara har att ta emot. Och hitta tryggheten i att vi är Guds barn. Tillhör honom. Och precis som vi hör när vi firar nattvard här i kyrkan varje gång. De där orden att ingenting från den punkten kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Hans ingripande bär våra liv. Tron hänger inte på att du och jag agerar rätt i alla lägen. Det är Gud som bär upp våra liv. Det är den första delen. Och sen fortsätter ju livet i att tron inte bara stannar vid att vi har tagit emot den där kärleken som en gåva. Och vi är noggranna med att betona liksom bägge de här delarna, att det som följer på det är att tron är också ett liv att leva. Så som Gud har mött oss är vi tänkta att formas av och bemöta andra och varandra med. Som Johannes då skriver här: mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Och när du och jag läser evangelierna så är det det vi ser om och om igen. Jesus undervisar om någonting som är Guds vilja. Förlåtelsens möjlighet att ta emot förlåtelse från Gud. Så stannar den aldrig vid den undervisningen att det är bara ett personligt mottagande där du och jag blir trygga i Gud och vår tillhörighet. Utan förlåtelsen ska sedan sträckas vidare in i de nära relationerna. Tron som någonting som vi ger till varandra, eller förlåtelse som vi ger vidare, inte bara till dem som vi har lätt för utan också till dem vi har svårt för. Och vi läser hur lärjungarna, när de hör detta, brottas precis som du och jag brottas med det. Hur ska vi då leva detta? Petrus frågar vid något tillfälle: hur många gånger behöver jag förlåta då de som är mina nära? De som är vännerna i församlingen, de kommer liksom som gåvor. Inte bara genom att det skapas nära, förtroendefulla relationer, utan också genom att det ger skav. Där vi inser att vi behöver förlåta. Och Jesus svarar: men håll inte räkning på hur många gånger. Fortsätt att försöka nå fram till varandra. Och just genom det förhållningssättet fördjupas vänskapsrelationer. Tro är ett liv att leva. Inte bara någonting vi är övertygade om. Och den bild som Jesus använder för att beskriva den där processen om hur tron inte bara blir ord och tankar och övertygelser utan ett liv som levs, det är ju bilden av frukt som växer fram. Han pratar om att bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom en gren inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så när Jesus pratar om hur livet från Gud tar form i en människa så använder han bilden av frukt. Frukt är ju en växtsätt att ge liv vidare. Frukt innehåller förutsättningarna för nya plantor. Frukt kan inte forceras fram utan det växer fram genom att grenen som frukten sitter på är inkopplad på den stora växten. Då mognar den fram och växer fram. På samma sätt växer och mognar tron fram genom att du och jag fortsätter att lära oss av Jesus och vilja vara i relation med honom. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Och kännetecknet för frukt, det är ju att det är andra som får smaka av och känna på det smakar, inte växten. Och när Paulus sammanfattar den där framväxandet och försöker beskriva de där smakerna som växer fram i människor som tror på Gud, som låter anden få rum att verka i dem, så säger han så här. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Olika sidor och nyanser av det liv som Gud verkar i den som vill leva öppen för honom. Det som är tänkt att känneteckna den som tror. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Under de närmaste 9 veckorna så kommer vi låta ett ord i taget få vara som nyckelord i gudstjänsterna. Ett ord att närma oss och möta och fundera kring och se vad det säger till oss i våra liv. Ett ord som får väcka vår längtan efter Jesus, vad han vill åstadkomma och låta mogna fram i våra liv. Ett ord som kan få vara med i din och min bön. Våra eftertanke, våra funderingar i relation till oss själva, till vår närhet av människor runt omkring oss och till den värld vi lever i. Vad innebär det om ditt och mitt liv får växa till och mogna i de här tonerna? Vad betyder det då för oss själva i våra relationer och ut i den här världen? Om våra liv får ge smak av vem Jesus är som glädje, frid, tålamod, vänlighet, kärlek och så vidare. De här orden när vi närmar oss dem kan ju förmodligen väcka frågor i oss, eller hur? Hur är det i mitt liv egentligen kring detta? Är det vad andra får smaka när de möter mitt liv? Jag kanske upptäcker att när jag ber och funderar över de där orden i förhållande till min vardag så märker jag att det skaver till emellanåt. Kanske känner du att orden blir ouppnåeliga. Vi mäter oss kanske lätt mot den senaste tiden och ger kanske oss själva rätt dåliga betyg. Är jag glad? Är jag tålmodig? Är jag god självbehärskad? Kanske spelas olika avsnitt i vårat liv upp inför vårat inre. Kanske blir det som en ögonblicksbild av en särskild händelse. Vid frukostbordet, vardagssituationer, i bilen, på jobbet. På väg till kyrkan den här morgonen kanske. Och växer när vi möter de här orden, blir det uppgivenhet eller längtan? Och då vill jag påminna oss om 3 saker i den här gudstjänsten. Att lära sig vem Jesus är och låta det ta form i våra liv är inget som du och jag behöver klara ut på egen hand. Det är inte som när du har köpt en möbel på IKEA som kommer i ett platt paket och så ska du med hjälp av en instruktion som du kanske läser lite slarvigt eller lägger åt sidan försöka skruva ihop och få det till det som det var tänkt att vara. Eller när du ska installera en ny programvara i din dator och sliter ditt hår kring det eller hur du ska reda ut att nå fram till vården och prata med en människa som är på riktigt. Vi, liksom de första lärjungarna, är inte framme än. Och vi kan på samma sätt som då ge rum för vår längtan att formas efter anden. Så tre viktiga påminnelser. 1. Gud är på din sida och vill vara ditt stöd. Jesus beskriver anden som hjälparen som ska påminna oss och lära oss om allt det han har sagt oss. Vi behöver se att Gud är på vår sida. Han är den hjälp vi behöver som kommer för att forma fram det där i våra liv. Fruktbärandet kommer inte i vår egen ansträngning utan i att vi gör oss tillgängliga för anden och säger Gud. Här är jag med mitt liv. Jag vill och behöver din hjälp. Lär mig, Herre. Det är en bra början. Det andra som jag tänkte på är att det här gör vi tillsammans med varandra. Tillsammans med varandra. Det är relationer som tron kommer till uttryck. I verkliga situationer i ditt och mitt vardagsliv. Det är där Gud låter oss mogna och fördjupas i våran tro. Det är där tilliten växer till och vårt liv kan formas i trofasthet som ett gensvar på vem Gud är. Och det där är tillsammansliv. En av de där texterna i Nya testamentet som jag gärna återvänder till är ju från Efesierbrevet i 3:e kapitlet. Hur Gud säger att våran tro ska få ta form i våra hjärtan med kärlek. Och Paulus han ber i sin bön att vi som läser ska få stå fasta och bli stadigt rotade i vem Jesus är. Och det är någonting som sker tillsammans med andra som vi tillsammans med varandra kan förstå och förmå omfatta lite granna mer om vem Jesus är. Bredden, höjden, längden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Det är tillsammans liv du och jag är inbjudna till. Där vi som vänner i tron får ge till varandra och tillsammans utforska trons möjligheter. Vi får varandra som gåvor. Vi får komma till gemenskapen och fundera över, precis som Paulus skriver vidare i 4:e kapitlet i Efesierbrevet att han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Och då växer kroppen upp i kärlek. Så vi tillsammans, de du har runt omkring dig är gåvor in i ditt liv som vill hjälpa dig att förankras i kärleken till Jesus och mogna i den. Du är den gåvan till de andra. Så när du ser dig själv i spegeln efter den här gudstjänsten, se dig själv som en gåva till den här gemenskapen. Och se de andra i gemenskap som gåvor in i ditt liv som vill hjälpa dig i det som är den tredje och sista punkten. Att Guds formande är en process över tid. Där vi tillsammans över tid får lära oss mer av vem han är. Ibland går det snabbt, vi känner igen ett tydligt före och efter i en förändring. Men många gånger är det vardag över våra förändringsprocesser. Det sker liksom steg för steg, långsamt mognande fram. Det är inte från en dag till en annan som frukten bara finns där. Utan den växer steg för steg. Så hur vill du ge plats för detta de närmaste veckorna och in i den här våren? Hur kan du vara med och dela din berättelse av erfarenheter med Gud och av Gud? Och lyssna in de andras berättelser så att vi tillsammans mognar och växer i vår tillhörighet till Jesus. Hur kan bönen vara en del av hur du närmar dig Gud och säger som det är till honom och säger kom med och låt mitt liv formas av vem du är. Hur kan du den närmaste tiden när vi går in i de här veckorna stanna upp tillsammans med andra inför Gud med hjälp av ett av de här nyckelorden och säga Gud låt ditt liv ta form i mig. Vi är vänner varandra till stöd i detta. Vår bön för varandra, våra samtal tillsammans, vår omsorg som kommer uttryck i verkliga situationer blir platser där det här livet får växa till. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för inbjudan att vi får vara med och formas av dig. Att det där livet som du ger av barmhärtighet, förlåtelse och kärlek är någonting som förvandlar allt för oss. Som lyfter av oss det som är tungt och svårt, som gör oss trygga med att du är den som bär våra liv. Tack för det, Gud. Och tack för att du är den som också låter det där växa fram i våra liv. Som en god eftersmak av din närvaro in i våra relationer. Och det är våran längtan, Gud. Att den du är, det du är och det du ger till oss också ska komma till uttryck i våra nära relationer. Och bli liksom en del av det liv som du ger i den här tiden till vår plats på jorden. Att ditt liv ska få sätta avtryck och förvandla i den här världen. I det som är smärtsamt och det som är fullt av lidande och avsaknad av närvaro från dig. Vi ber att vi ska få vara en del tillsammans i gemenskap med dig och varandra till att beröra det. Med den du är, Gud. Så välkommen Gud. Att den närmaste tiden hjälpa oss att stanna upp inför dig. Att aktivt välja att stå inför dig och låta livet med dig forma vår vardag. Vi ber det i Jesu namn. Amen.